lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
Du lyssnar på Spotlights löpsedel nummer 17, vecka 43, 2024. Och vi inleder med Aktuellt.
Vad har du att säga rent allmänt till våra läsare av Spotlight nu när den nya webbsidan ska lanseras och förhoppningsvis då tillgängligheten öka?
Ja, men vi tycker att det är jätteroligt att vår nya webbsida är på plats och vi hoppas att ni läsare ska uppskatta den och känna att det här blev bra.
Nu lanseras Spotlights nya webbsida som är mer tydlig och mer tillgänglig för alla. Doslagen innebär att alla offentliga webbplatser ska innehålla en tillgänglighetsredogörelse. Anna Lundgren vid regionbiblioteket förklarar vad det innebär för Spotlights nya webbsida. Kristoffer Tellin och Peter Kärnberg från SRF Västernorrland har blivit invalda i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse.
Alltså det var hela tiden hålla fokus och lyssna på det här olika typen av ljud så att jag inte hamnar för långt för nära löparen eller för långt bak.
Fatmir Seremeti blev den första blinda personen att springa ett halvt maratonlopp utan fysisk kontakt med en ledsagare. Han gjorde det som ett test av Googles nya ledsagningsteknik med AI kallad Project Guideline. Reportaget.
Jag kan gå runt ibland i stadsrummet eller hemma eller när jag kör bil ibland. Jag måste verkligen ha hörlurar som tar bort ljud eller minimerar ljud så att jag kan fokusera och inte tycka det är jobbigt. Så det är någonting som jag försökt att få bort men det går inte riktigt bra.
Naser Hasso berättar om hur det var att förlora synen i tonåren och hur han ville dölja det för omgivningen. Men det handlar också om hur det var sen, efter många operationer, att kunna se igen. Naser har sedan använt sina erfarenheter i sin utbildning till samhällsplanerare. Telegram. Ny tjänst i Legimus. SRF ögonvårdspris. Regionen varnar för bedrägeriförsök. Och sjukhusvärdar i Sundsvall och Örnsköldsvik. Boktips. Dubbelt så bra. Därefter evenemangstips från länets 7 kommuner. Anslagstavla. SRF Övik inbjuder till höstmöte 26 oktober. SRF Sundsvall inbjuder till middag och medlemsmöte 30 oktober. Syntolkad bio, det kunde varit vi, på Dragstaden i Sundsvall den 4 november. Frö, funktionsrätt i Jönsjösvik, inbjuder till julgröt och underhållning 1 december. Julfrossa med Teater Västernorrland 7 december på Teater Västernorrland i Sundsvall. Intresseanmälan till musikalen Kristina från Duvemåla som kommer att sättas upp på Tonhallen hösten 2025. Sist redaktionsrutan. Och jag önskar er alla en trevlig läsning och på återhörande om 2 veckor.
Aktuellt.
2018 kom en ny lag som heter DOS, lagen som offentliga aktörer måste förhålla sig till. Det gäller också Spotlight, taltidningen Västernorrland, som nu fått en ny webbsida som ska vara tillgänglig för alla besökare. Webbsidans adress är densamma, taltidningenvasternorrland.se.
Men hur tillgänglig är då sidan? Ja, Spotlight har träffat Anna Lundgren som jobbar på regionbiblioteket, Region Västernorrland, med just tillgänglighet. Och hon jobbar också tillsammans med teamet för Spotlight, Y-bladet och inläsningstjänsten. Det har kommit en ny lag som kräver att webbsidor har en tillgänglighetsredogörelse. Vad kan du säga, Anna, om lagen?
Ja, men den här lagen, den heter lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning. Den kan också kallas DOS-lagen i folkmun. Och den omfattar offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer. Och Spotlight är ju som sagt en del av Region Västernorrland, alltså en offentlig aktör. Mm.
Och vad är då syftet med en tillgänglighetsredogörelse?
En tillgänglighetsredogörelse, det är en förklaring av de delar på en webbplats där innehållet eller tjänsterna inte är helt tillgängliga utifrån lagens skrivelser och bestämmelser. Där ska det också finnas information om vilka alternativ som finns. Exempelvis så finns det också någonting som kallas en feedbackmekanism eller en kommentarsfunktion där vem som helst kan gå in och meddela webbplatsen eller den som står bakom webbplatsen att vissa saker inte uppfylls enligt tillgänglighetskraven, och då kan man också begära ut den informationen.
Och hur går det här till då för användaren att kunna använda just den här funktionen?
På Spotlights webbplats så finns det ett formulär som man helt enkelt fyller i. Då får man fylla i kontaktuppgifter, och man får också fylla i vad som inte har varit tillgängligt. Och då kommer den informationen att skickas till oss på redaktionen.
Men om man inte ser, då behöver man alltså få hjälp med att skriva i det här formuläret?
Ja, det beror såklart på hur van man är med det digitala. Den ska ju vara tillgänglig så att det ska vara möjligt för alla att skriva i det här formuläret. Men det är klart att vissa kan behöva hjälp med det också.
Men kan du då ge några då exempel på det här med tillgänglighetsredogörelsen? Hur den är då utformad för Spotlights del?
Ja, det finns väldigt mycket information i den här redogörelsen, och vi har gjort som så att vi har delat upp den utifrån olika funktionsnedsättningar, utifrån om man exempelvis har en synnedsättning, man kanske har en kognitiv funktionsnedsättning eller en hörselnedsättning. Och där har vi samlat alla brister som vi har upptäckt när vi har granskat tillgängligheten under de här olika delarna. Så har man exempelvis en synnedsättning som många av Spotlights läsare har, så har vi samlat all problematik som man kan uppleva när man kanske besöker Spotlights webbplats. Vi har försökt fånga in dem där och kopplat det till skrivelserna i lagen också.
Transkribering är ett märkligt ord där man förvandlar tal till text. Och det ingår också i tillgänglighetsredogörelsen att tillgängliggöra ljudet på Spotlights taltidningssida.
Precis, det är ju en ny funktion som vi lanserar i samband med den nya webbplatsen. Just transkribering, att allting som talas in och som släpps i ljudform kommer också att kunna läsas i textform. Och det är någonting som lagen reglerar att alla offentliga aktörer ska kunna tillhandahålla. Och det gör vi på det här sättet även om Spotlights målgrupp framförallt kanske är personer med synnedsättning, så är vi trots det reglerade av den här lagen.
Så det innebär då att om du kan se men inte höra så bra, så kan du ta till dig informationen via text?
Stämmer.
Och det här med tillgänglighetsredogörelsen, det är ju alltså ett levande dokument, och förbättringar kommer hela tiden att ske. Och hur viktig är då responsen från själva användarna, förutom oss då som jobbar med det här och vill förbättra hela tiden?
Den är såklart helt grundläggande. Det är jätteviktigt för oss att få höra hur fungerar det här i praktiken för de som faktiskt besöker den här webbsidan och läser Spotlights taltidning. För oss är det jätteviktigt att få höra era röster.
Och hur kommer webbsidorna överlag, menar jag nu, att granskas av myndighet?
Ja, det är en bra fråga som jag kanske inte riktigt har ett svar på. Utan om det skulle bli så att Spotlights webbsida exempelvis granskas av en myndighet, så är det kanske oftast att då DIG, Myndigheten för digital förvaltning, som är myndigheten som granskar webbsidor utifrån den här lagen, DOS-lagen som vi har pratat om idag, så är det oftast att det har kommit ett tips att den här webbplatsen är inte tillgänglig, utan ni skulle nog behöva göra en liksom insats här och granska. Om det skulle bli så får vi information om den här granskningen är gjord, ni har den här problematiken, ni har den här tiden på er att åtgärda och så vidare och så vidare. Så fungerar det. Så det är inget som sker kontinuerligt kan man väl säga, utan det är någonting som sker på åtgärd av ett tips eller liknande.
Vad har du att säga rent allmänt till våra läsare av Spotlight nu när den nya webbsidan ska lanseras och förhoppningsvis då tillgängligheten öka?
Ja, men vi tycker att det är jätteroligt att vår nya webbsida är på plats och vi hoppas att ni läsare ska uppskatta den och känna att det här blev bra.
Det är så Anna Lundgren som är bibliotekskonsulent med inriktning tillgänglighet vid
Regionbiblioteket i Region Västernorrland. Och reporter var jag, Annette Strandqvist, vid Spotlight, taltidningen Västernorrland.
Ja, under söndagen den 20 oktober så röstades ju SRFs nya förbundsstyrelse fram i sin helhet. En styrelse som kommer att leda verksamheten ända till 2027. Och två invalda från Västernorrland blev Kristoffer Thelin och Peter Kärnberg. Och tyvärr så kan inte jag göra telefonintervjuer här och nu. Men Peter, du sitter framför mig och jag får säga grattis till er båda.
Stort tack säger jag då från oss båda.
Hur känns det som en vanlig sportfråga?
Ja, men det känns jättebra. Jag har gjort en period i förbundsstyrelsen tidigare mellan 2017 och 2021. Jag valde att avsäga mig återval sen. Men nu har det gått några år och jag tycker att jag vill ge det jag kan för att göra SRF till en bra organisation. Vi är redan en bra organisation, men en ännu bättre då. Det hoppas jag att jag kan. Och det tyckte uppenbarligen kongressen också, att både jag och Kristoffer hade någonting i nya förbundsstyrelsen att göra. Så att jag är väldigt glad, väldigt också ödmjuk, därför att det är ett stort förtroende som man får av medlemmarna, av kongressombuden, av de som pläderar för en. Det var ju dramatiskt, ska jag säga, det här valet, därför att det genomfördes på lördag eftermiddag och vi fick resultatet på söndagens förmiddag. Vi fick alltså genomlida kongressfesten i ett tillstånd av ovisshet. Och det gjorde vi med glatt mod i och för sig. Men det var en pers där på morgonen och sen var det väldigt trevligt när vi hörde resultatet. Och det är också spännande vilka kollegor man får. Och de andra valen var ju också inte alls avgjorda på förhand. Det var väl egentligen bara valet till första, alltså till förbundsordförande Niklas Mattsson som valdes utan konkurrens. Men det var ju också kamp för att bli förste vice och andre vice. Så att det var roligt också att konstatera att det fanns väldigt många som ville in i förbundsstyrelsen, som ville in i presidiet. Presidiet är alltså ordförande och första andre vice. Så att det, jag vill bara säga att SRF är en livaktig organisation och en väldigt debattglad organisation och man tycker mycket om vilka man vill ha som sina företrädare och det är bra.
Gunilla Thomsson valdes alltså till första viceordförande och Tina Noomi Södergren valdes till andra viceordförande.
Så är det och jag har ju träffat på båda. Gunilla känner jag ju väl, vi har jobbat mycket i distriktssammanhang och känner varandra sedan 15-talet år tillbaka. Tina var ordförande för SRF 2004-2011 och har suttit en period till i förbundsstyrelsen nu, senast som första vice ordförande de gångna tre åren. Och hon har ju också lassvis av erfarenhet både från SRF och US-tiden också, då hon faktiskt var ordförande på 80-talet. Så det är ett erfaret gäng. Niklas har också varit med länge i förbundsstyrelsen sedan 2011 och ordförande nu i tre år. Så det tror jag, ja, men det är ett starkt presidium och sen vi övriga 10 ledamöter känns också som att vi kommer att få till ett bra arbetsklimat, samarbetsklimat. Vi kommer inte att tycka lika om allt och det är ingen idé att vi gör, för då skulle det räcka med en ledamot som tyckte, men nu är vi 13 totalt. Visserligen är det ett oturstal, men jag tror inte att det blir det. Jag tror att det blir ett väldigt bra tal för SRF framåt.
Det är många män som sitter på olika poster kontra kvinnor.
Ja, det är ju kongressen som har röstat fram det så, men då är ju glädjande i alla fall att första och andra vice då är kvinnor och att det finns ett antal andra yngre kvinnor så i förbundsstyrelsen. Rika Hudson som kom in är ung och har jobbat mycket för US och jobbat utomlands och det är ett perspektiv som kommer in. Och sen har vi också en del trotjänare som är kvar, Jenny Näslund och Umeå till exempel som har suttit sedan 2017, hon kom in när jag kom in första gången. Maria Torstensson, som ju också är generalsekreterare i European Blind Union, fortsätter ju som ledamot i förbundsstyrelsen. Så att det är ett starkt gäng kvinnor, men i numerär så är de färre.
Vad kommer nu då närmast förbundsstyrelsen att rikta in sig på för frågor?
Alltså först kommer vi att ha en träff i slutet av november, runt den 20, för att gå igenom arbetssätt, presentera oss för varann och lite andra saker. Sen blir det ett möte i december. Då är det som vanligt massor av saker. Det ska besättas poster i olika nämnder. Alltså allt ifrån taltidningsnämnd till... Det finns råd på Arbetsförmedlingen, det finns synskadade stiftelser ska nomineras folk till. Och sen har vi det kongressen har gett oss, förbundsstyrelsen, i uppdrag att faktiskt jobba med. Vi kommer under kongressperioden att sätta igång en stor färdtjänstkampanj. Det drev vi igenom på kongressen för synskadades rätt till färdtjänst. Vi kommer att jobba, hoppas jag, och jag kommer att inrikta mig väldigt mycket på det, jobba gentemot distrikt och föreningar, träffa distrikt och föreningar ute i landet, försöka värna dem så gott det går, för det behövs resurser, det behövs kunskap, och resurserna måste komma från Riksförbundet, dels så att man faktiskt kan behålla sin personal och dels så att man också ska kunna få vägledning i olika frågor. Jag hade en lång debatt på kongressen som just handlade om rätten att ha anställd ombudsman. Vi har lagt ett yrkande från Västernorrland att man i de distrikt där ombudsmännen ska jobba 100% och vill jobba 100% och ska kunna göra det. Distrikt med svag ekonomi ska kunna få lönestöd av Riksförbundet upp till 95% av lönekostnaden. Det är viktigt. Sen är det så, alla ombudsmän vill inte jobba 100%, kan inte jobba 100%, men de som vill och kan, de ska kunna göra det. För det är också så här, om vi ska anställa bra personer, synskadade personer, som ombudsmän i framtiden, så är det ändå så att det är inte många som vill jobba halvtid om de inte har ett speciellt skäl till det. De flesta vill jobba 100. Erbjuder vi inte de tjänsterna, då bommar vi, missar vi en massa fina synskadade ungdomar som skulle kunna göra de här jobben på ett jättebra sätt. Så jag tror att vi måste förstå att ska vi få bra kvalitet även där, så måste vi ha möjligheten att betala tjänsterna fullt ut. Och det gick också kongressen på, så det är väldigt trevligt att ha ett kongressbeslut i ryggen om det. Sen är det massor av andra frågor, men det här var ett litet axplock.
Har det här någon betydelse att du och Kristoffer då har blivit invald i förbundsstyrelsen för just Västernorrlands del?
Betydelsen så tillvida är väl att vi kommer att ha koll på Riksförbundet på ett annat sätt. Vi kommer att vara en del av det. Sen sitter vi på olika stolar då. Vi jobbar ju inte för Västernorrland specifikt i förbundsstyrelsen. Där är vi förbundsstyrelseledamöter. Vi är ju valda av personer från hela landet och vi ska se till hela landet. Men jag tror det är bra att man har en inblick i förbundsstyrelsens resonemang, i rikskansliets åtaganden och resonemang. Varför blev det här beslutet så här? Det är lätt att sitta och läsa ett protokoll, men ibland förstår man inte hur kan förbundsstyrelsen ha beslutat så här? Vad är bakomliggande orsaker? Och vad händer på Riks och vad händer i andra distrikt? Jag tycker att man får en ökad insyn. Det är roligt att vara med av den anledningen och man träffar mycket folk och får kontakter. Och det tror jag, om det kan spilla tillbaka på det egna distriktet i positiv bemärkelse, så är det jättekul.
Har det någon betydelse eller inverkan att ni sitter med i SRF Västernorrlands styrelse?
Det har väl möjligtvis gjort oss kända. Vi har ju varit på konferenser, Kristoffer, i egenskap av distriktsordförande. Så jag är med på den så kallade DOFSEN, som är en utbildning för distriktsordförande, branschföreningsordförande och förbundsstyrelse en gång per år. För grejen är ju, naturligtvis, man måste ju vara lite känd i organisationen på ett positivt sätt för att väljas till kongressen. Sen kan man ju också nomineras och presenteras i de material som skickas ut innan. Men det är klart att man nätverkar ju fram kontakter och hittar folk som man trivs med, hittar folk som kan tänka sig att prata för en, för att de tycker att man står för någonting bra, en rak SRF-ådra. Och det ger ju någonting. Det är klart att det är svårare att komma från ingenstans och bli invald. Det kan också ske, det har hänt ibland, både SRF och andra organisationer. Men jag tycker det är väldigt bra att ha en förankring från kaffekokning i lokalförening via ett styrelseuppdrag någonstans. Och sen faktiskt minnas det. Vissa tycker ju att det är jättemärkvärdigt att sitta i förbundsstyrelsen. Det måste vara svårt. Och det är märkvärdigt visserligen. Därför att det är ett jättefint uppdrag. Men jag vill inte säga att det är svårare än att sitta och göra en budget i en distriktsstyrelse. Alltså SRF kan ju liknas vid ett träd. Lokalföreningen, där har du roten Sen har du distriktet som stam och överst har du riks som krona. Men saken är ju den att mår inte roten bra och mår inte stammen bra, då kommer kronan att trilla av.
Men hur ska ni då hinna med er så att säga? Ni är ju både två i yrkesverksam ålder och så sitter ni med i distriktsstyrelsen och nu också förbundsstyrelse. Dygnet har ju bara 24 timmar.
Jag tror att vi har mycket energi och vi gillar att hålla på och vi jobbar ganska effektivt och snabbt. Vi har hittat positioner och poster som har varit bra för oss. Jag pysslar mycket om administration, mycket protokollskrivande, ansökningar när det gäller ekonomi och sådana saker till riks- och andra ställen, stiftelser. Kristoffer har lett möten, han har bidragit med sitt tekniska kunnande och vi har hittat en bra arbetsfördelning där. Sen är det klart kul om vi får in fler som vill göra mer också. Så är det, både i styrelser och arbetsgrupper och vad det nu kan vara. Och vissa perioder blir det hektiskt, självklart. Men så får det ju vara, så länge det är positiv stress så går det bra. Jag menar, jag har sovit 3 timmar som max varje natt sen i onsdags för det var kongress. Jag är pigg fortfarande, men då kommer jag kanske att sova mer i natt, hoppas jag. Men man får ju ut jättemycket av det här också. Man ska komma ihåg det. Man lägger ner en arbetsinsats. Vi får ett litet arvode för att vi är med i förbundsstyrelsen. Men det största är ju att man får lära sig så himla mycket om föreningsteknik, att träffa medlemmar och att jobba för synskadades villkor i Sverige. Och ibland också träffa folk från andra länder. För vi har ett nordiskt samarbete, ett europeiskt samarbete och ett världsomspännande samarbete. Så det tycker jag är det fina som man får tillbaka. Och det kan man inte ta för givet. Det får man njuta av under den period man är vald. Jobba hårt och som sagt, inte tro att man är finare för att man sitter upp i någon förbundsstyrelse. Så är det inte, utan det är jättefint att vara SRF-are vilken position man än har. Och ingen är för mer. Det är jätteviktigt att vi har det här och förstår att om vår organisation ska fungera så måste vi se till att alla de här olika delarna ur organisationen faktiskt också får möjlighet att göra det på olika sätt.
Vi säger lycka till er båda.
Tack säger jag från oss båda.
Skånske Fatmir Sermeti blev den första blinda personen att springa ett halvt maratonlopp utan fysisk kontakt med en ledsagare. Goalball-veteranen från Malmö var en av 18 000 som i helgen sprang Stockholm halvmaraton. Och han gjorde det som ett test av Googles nya ledsagningsteknik med AI där han följde sin ledsagare med en mobiltelefon på bröstet.
Jo, men det gick bra. Vi tog oss i mål och utan några fadäser. Så att absolut, jag måste ändå svara på att det gick bra.
18 000 personer, 20 kilometer genom centrala Stockholm. Om vi börjar med tekniken, hur funkar det den i det här sammanhanget?
Jo, men tekniken gör ju inte någon skillnad egentligen om det är jättemycket folk eller lite folk. Den funkar liksom som den gör ändå, alltid. Problemet är ju när det är så mycket folk som det var nu på loppet, 18 000 människor, då kan det ju vara vissa som tränger sig in mellan min kamera då som finns på mobilen och den siktade löparen framför mig, vilket gör att den bryter av kontakten för en liten stund, men den tar ju upp den igen inom liksom loppet av mindre än en sekund. Så det stör egentligen inte jättemycket, men problemet är att vi springer med ett avstånd på ungefär 1,5 till 2 meter mellan varandra, och om någon tar sig in däremellan och inte håller samma tempo som vi och sådär, så har inte jag en chans att liksom så här stanna upp eller sådär. Så det var ju bra att vi hade säkerhetslöpare den här gången, 2 stycken, en på varje sida av mig som höll människor borta.
För nytillkomna tekniken, ja, du har en mobil på bröstet som håller koll. En mobilkamera då, som håller koll på din ledsagare som springer fritt framför dig. Och sen piper i öronen.
Exakt, jag har en Google Pixel-mobil då som jag strappar på en sele på bröstet. Och sen har jag såna här Shox-hörlurar som inte Google då tillverkar, utan det är ett eget märke. Och de ger mig feedback från telefonen om var jag är i förhållande till min löpare då som springer framför mig. Så hamnar jag för långt till höger så får jag indikationer på det genom olika pipljud. Hamnar jag för långt till vänster så är det samma sak. Hamnar jag för långt bak så att vi riskerar att tappa kontakten, då ber den mig att öka genom en annan signal, och hamnar jag lite för långt fram så meddelar den också mig det. Så det finns ju ett optimalt ljud och optimalt avstånd som jag bör försöka hålla under loppet.
Mm. Och här var det då väldigt mycket människor och väldigt trångt. Hur var det samtidigt att försöka hålla koll på signaler i öronen?
Ja, så det var en pass. Det var tufft, det var jobbigt. Det krävdes fokus hela vägen. Och det är egentligen för att det var så mycket folk. Så att jag behöver liksom verkligen hålla mig i linje med min löpare. Så jag har inte jättemycket svängrum. Utan jag var ju tvungen att hålla mig exakt på linje med min löpare varje gång. Och i svängarna liksom att följa med in på banan. Precis så som min löpare springer liksom. Och inte ta en genväg eller så. Alltså det var hela tiden hålla fokus, hålla fokus, hålla fokus. Och lyssna på det här olika typen av ljud. Så att jag inte hamnar för långt för nära löparen eller för långt bak. Normalt när man springer såna här långa lopp liksom, så hamnar man lite i trans ibland. Lite så här att man hamnar någon annanstans i funderingarna. Och så rätt vad det är så har det gått en 4, 5, 6 kilometer. Liksom. Här var det hela tiden att så fort tankarna sticker iväg så måste man tillbaka igen och fokusera på ljudet. För det ger ju mig feedback hela tiden på var jag är någonstans.
Sluttid 2,5 timmar någonstans, plats 7000 någonting av 18000. Gick det som du hade tänkt det?
Ja, ungefär. Kanske något långsammare. Men helt ärligt så beror det nog inte på själva tekniken i sig, utan det beror på att det var väldigt varmt och det var väldigt, väldigt, väldigt mycket människor. Och det ser man ju också, jag menar, strax under 2,5 timme och jag är på 7000 plats någonting, och det är 11000 bakom liksom. Så det säger lite, och det var väldigt många människor som kollapsade och sådär som ambulans och sjukvårdspersonal fick ta hand om. Det låg någonstans mellan 26-27 grader liksom under loppet. Så det var tufft. Men måste också ge beröm till löpare överhuvudtaget, vilken community det är. Det var häftigt liksom. Det har ju blivit rätt stort i media det här med att jag skulle testa det här med Google och så. Och
ja, alla har skrivit artiklar och gjort tv och radio.
Ja, men precis. Och många har ju känt igen det och känner igen mig under loppet. Och liksom så efter ett tag kände jag mig lite som Forrest Gump. Liksom, och har ett helt gäng som springer efter och hejar och har sig och hjälpte till och var behjälpliga med att inte släppa in folk så att de bryter min kontakt med min löpare och så, utan såg till att folk, ska de springa om så ska de springa om på rätt sida och sådär. Så att det var magiskt, det var en upplevelse verkligen på alla sätt och vis.
Ja, den här tekniken ger ju en större frihet än om man springer med ett rep, traditionella sättet att löpträna om man inte ser. Är det en teknik för vem som helst?
Svår fråga. Så här, jag tror att på träning, på mindre lopp så kan den definitivt användas redan nu, i nuvarande form. Ska man springa ett lopp med 18 000 människor, ja, då kräver det lite mer förberedelse, lite mer folk. För att det är inte där ännu, men det är fortfarande ett forskningsprojekt. Så att det här kommer ju kunna bli väldigt, väldigt bra, men jag har ju liksom inte mer att säga om när och hur och sådär.
Du nämnde tidigare att använda det här som en ledsagning för löpning. Det är kanske inte det ultimata, att det finns andra sätt att använda det på i andra sammanhang som kan underlätta också i vardagen.
Jag tror att AI och maskininlärning blir ju det ultimata oavsett om man ska hålla på med löpning, skidåkning, cykling eller om man ska hålla på med helt vardagliga grejer som att hitta i affären eller hemma i sitt eget kök. Jag tror att det här är bara liksom början av fantastiska saker som kommer att komma ut. Och det här är ju en del i det. Alltså när ett så här stort företag jobbar med frågan och det här blir så stort, så är det klart att det kommer att hända saker.
Sa Fatmir Seremeti om Googles Project Guideline, som han alltså är med och utvecklar. Reporter Mats Sundling.
Reportaget.
Nu ska vi få träffa Naser Hasso. Han ska berätta hur det var att förlora synen i tonåren och hur han ville dölja det för omgivningen. Men det handlar också om hur det var sen, efter många operationer, då han kunde se igen och hur han sedan använt sina erfarenheter i sin utbildning till samhällsplanerare.
Han drömde om att bli fotbollsproffs och tränade mycket när han i 14-årsåldern märkte att han såg allt sämre. Sen gick det snabbt tills han bara såg skillnad mellan mörker och ljus. Och så var det i några år därefter, eftersom han diagnostiserades med hornhinnesjukdomen keratokonus. Och vi träffar Nasser Hasso på en lekplats i centrala Göteborg som även om den inte är perfekt har mycket som underlättar för barn med synnedsättning.
Kantstenar är kanon. Så som det ser ut på den här lekplatsen så är det väldigt definierat. Det är tydliga kantlinjer och då blir det lättare att orientera sig, lära känna lekplatsen. Man kanske vill vara här 2-3 gånger innan man leker fullt ut. Då vet man var det finns hinder, var gränsen går till sandlådan, vart är liksom stråken. Så jag tycker det är ganska tydligt ändå på den fronten.
På andra sidan sandlådan här, då är det stora stenplattor.
Mm. Det är stora stenplattor och det definierar också avgränsar var sandlådan är då. Och där vi går nu, liksom, det är ju gångstråket helt enkelt. Och vi kommer ju komma över till konstgräs och yta kan man säga.
Den är tydligt grön också.
Väldigt grön med bra färger på lekutrustningen här. Och det hjälper otroligt mycket för barn som vill ha färg. Och man kan absolut också känna genom sina fötter om man skulle vilja leka med strumporna här. Att man är på en liksom ren och mjukt underlag.
Så det här är en bra lekplats för synskadade barn?
Den är god och bra. Jag ska säga den är bra.
Inte helt nöjd.
Inte helt. Det går att göra mer. Jag tänker på att ytan är ju, den dominerar ju av sand. Eller grus, förlåt. Och det är lite det jag personligen har lite svårt för. Att det blir för mycket ljud. Och då kanske barnet eller barnen inte har möjligheten att gå till alla lekaktiviteter. För det är också viktigt att barn får utforska lek.
Lekplatsen där vi träffas ligger bredvid ett centralt bostadskvarter i Göteborg. Och här finns gungor av olika slag, gungbräda och klätterställningar, olika sittplatser och många små lekhus i trä bland mycket annat. Och på marken varierar underlaget från det knastrande besvärliga gruset till den mjuka, nästan ljudlösa knallgröna konstgräsmattan. Och när Nasser Hasso, som idag är 30 år, under en stor del av sin tonårstid hade en grav synnedsättning, så var det just tydliga färger och ljud som var till hjälp för att han skulle kunna orientera sig. Och han minns hur det kunde vara att besöka en park eller någon form av lekplats då.
Jag skulle säga att det var svårt. Sen skyller inte jag på själva lekplatserna enbart, utan jag var så envis också att inte ta så mycket hjälp kanske. Eller erkänna att jag inte såg helt enkelt också. Men då var det utmaningen med färg just. Färg och grus, men främst färg för min del. Jag vågade inte riktigt lita på lekplatsen eller på parken i stort. Mamma var ju med alltid och hjälpte mig med att känna och liksom lyssna och våga göra det själv. Men jag hade alltid den här oron att okej, nu, vad kommer härnäst? Så kommer jag slå i någonting nu? Jag ville liksom visualisera i mitt eget huvud att okej, hur ser en gunga ut nu igen? Jag vet hur det var när jag såg, men nu minns jag riktigt inte. Men färg var avgörande för mig. Och ljud också såklart.
Hur gammal var du när du märkte att synen började försvinna?
14 började det när jag fyllde 15. Och den våren så gick det väldigt snabbt. Så att innan sommaren kom då, slutet av nian, då hade det gått långt. Det var redan i det värsta stadiet kan man säga. Så då försvann liksom synen. Jag såg väldigt, väldigt, väldigt suddigt. Jag kunde se om det var ljust eller mörkt, men inte mer än det egentligen.
Kommer du ihåg vad du tänkte när du plötsligt började upptäcka att synen var sämre?
Det var blandade känslor. Det var någonting som jag inte hade känt innan. Och det var lite läskigt i sig också. Att jag inte visste om jag var rädd eller om jag var vad jag var rädd för. Det kändes tomt. Men sen kom jag fram till, alltså jag kan inte ge upp nu, utan jag måste kämpa. Såklart med hjälp av läkare och familjemedlemmar och mina föräldrar så hittade vi ändå att det finns en lösning längre fram i framtiden. Men när den kommer, det visste inte jag då. Så då bestämde jag, nej men jag kämpar på. Nu bestämmer jag här att jag ska se i framtiden.
Så du visste att du skulle kunna se i framtiden?
Ja, det fick jag till med att det går att lösa det här. Men det behövs x antal åtgärder, operationer och behandlingar. Jag fick inte riktigt i början heller klart att det skulle bli bra. Men jag såg ljuset i tunneln i alla fall, långt fram där. Att det här kommer och jag vill inte ge upp.
Men du sa att du var envis. Hur yttrade sig det?
Mamma är väldigt likadan som mig. Hon har aldrig gett upp i hela sitt liv med alla utmaningar och motgångar. Så att jag tror det kommer därifrån mycket. Och sen har jag alltid haft det med mig sedan jag var barn att jag ska lyckas med det jag gör. Det jag brinner för, tycker om. Och då var det fotboll innan jag förlorade synen. Så då var det mycket fokus på det. Som alla andra såklart så ville man ju komma så långt och bli proffs och så. Men sen försvann den drömmen och då blev det tomrum. Och jag var tvungen att liksom fylla det här tomrummet med nya mål och nya syften. Och då blev det här att jag vill se, jag vill fortsätta studera. Jag vill liksom lyckas i livet för mig då. Lyckan som jag definierade det som.
Men du måste ändå ha haft väldigt många svackor antar jag.
Verkligen, det har inte varit lätt. Såklart så har jag ju sagt till mig själv att men när kommer den dagen jag ska ge upp på allt och bara lägga mig platt och säga att men jag kan inte det här mer. Nu har jag gått bra med hjälp av alla som har varit i mitt liv och är i mitt liv just nu. Det är de som har hjälpt mig till att ändå stå stark och fortsätta. Men sen absolut, det kommer ju perioder, eller det har kommit perioder där jag har bara velat ge upp och erkänna att men jag klarar inte det här mer. Nu får det duga så här. Och det är inte fel med det, för det var väldigt svårt. Det är svårt när man går igenom en sån period och samtidigt vill lyckas med allt, med studier, det ska vara fotboll eller man vill ta körkort exempelvis. Det var en utmaning som jag tog mig an då, men det klarade jag till slut. Men absolut, man känner att man vill ge upp.
Det här med envisheten, för det var också lite en motståndare till att du ville inte ta hjälp utan du ville fixa allt själv.
Nu när jag reflekterat tillbaka på den tiden så brukar jag säga till mig själv, men gud vad dumt det var att jag inte tog hjälp. Men det var nog mer för att jag ville visa mig själv att jag klarar allting utan att få någon hjälp från någon annan. Man får säga att jag ville vara normal som alla andra. Och såklart vid den åldern, ungdom, man kanske inte vill sticka ut, eller så kände jag. Att jag vill inte liksom bli utpekad att jag inte ser eller så. I den stunden så var det mycket det som dominerade också, att jag vill bara göra allting utan att det ska ifrågasättas. Så jag vill ha någon med mig, ska hjälpa mig hela tiden i skolan och läsa upp saker och ting för mig. Det gjorde jag hemma istället med mamma som tog den rollen då.
Var det så att du liksom inte ville ha vit käpp att gå med eller så?
Det var det verkligen. Jag fick ju mycket liksom fysisk utrustning som jag kunde ta hjälp av. Det var en vit käpp. Allt det där sa jag nej till direkt. Och det var ju mer det här synliga. Att man kunde se att jag var synnedsatt. Det ville jag inte. Utan jag ville utmana det istället, att jag kan klara mig utan att använda vit käpp. Nu när jag tänker tillbaka så borde jag ha gjort det. Jag kunde ha blivit påkörd egentligen många gånger.
Hur gjorde du då? Lyssnade du eller hur tog du det fram?
Ja, jag fick ju träna på det. Det var återigen mamma som hjälpte mig mycket med att orientera. Försöka lära mig och känna in rummet eller gatan där jag ska gå. Jag gick en sträcka egentligen. Jag avvek inte alls någon gång, utan jag gick den här raksträckan till torget i Karlstad och sen fortsatte jag till gymnasium. Jag räknade lyktstolpar till varje liksom, övergångsställe. Hur många är det, så fick jag känna på dem och gå så nära kanten som möjligt. Sen har jag också räknat hur många steg det tar, och sen har jag ju även lärt mig att känna, eller då, nu har jag inte det längre, med benen eller fötterna, liksom vart kanterna är, då när, vart lutar det, när jag kommer övergångsstället. Och det tror jag många gör också, att man tar det som hjälp till att orientera sig. Men det var det jag förlitade mig på allra mest.
Men du isolerade dig samtidigt lite grann, alltså genom att då var väldigt, att du måste gå den sträckan när du inte ville ta hjälp.
Absolut, det var nästan bara den sträckan, och så var det en lekplats eller lekpark kan man säga nära där vi bor eller bodde. Och så det var den ytan och så var det torget eller skolan. Och däremellan så var det mycket som jag borde ha gjort. Exempelvis att jag kunde gå ut och äta med mina kompisar eller klasskamrater på gymnasiet. Vilket jag inte gjorde, för att jag kände mig inte trygg. Jag kunde inte den platsen, så jag var tvungen att studera den först. Ja, men vi skulle gå till McDonald's som var bredvid skolan. Då gick jag hem och liksom började göra en research på att okej, jag måste lära mig alla menyer utan till. Om någonting tar slut så måste jag veta vad jag ska beställa, om inte jag ser, för jag ser inte skylten. Hur ungefär ser lokalen ut? Då var det brorsan och mamma som fick hjälpa mig. Men så här stor är den, ingången är på den här sidan. Och ibland kunde jag ta mig till den platsen för att lära känna ytan lite mer. Så att ifall jag skulle hamna i den situationen att jag måste exempelvis till McDonald's, så kunde jag göra det utan att det skulle bli besvärligt för mina kamrater. Vilket låter väldigt jobbigt egentligen, men så var verkligheten då.
Och du sa också att din mamma har hjälpt dig hemskt mycket. Hon hjälpte dig med skolarbetet också. Vad hade ni för metod?
Det jag gjorde i skolan var mer att jag lyssnade och försökte hänga med genom hörseln. Men tog med mig allting hem igen så att mamma fick sitta med mig och läsa för mig. Och det tog också jättelång tid. Så det slutade med att jag var tvungen att lära mig en ny metod genom att lyssna på böcker och sen skriva själv. Det finns en nagellack som man kan använda och göra markeringar på block, på alla linjer. Och då kunde jag känna vart jag skulle börja skriva nästa rad och nästa rad. Men innan jag kom dit så var jag tvungen att liksom tänka själv att okej, den här texten vill jag skriva. Ungefär så här vill jag skriva. Och ibland skriver jag om och om och om igen. Men det är ju någonting som jag använder mig av idag när jag studerar eller har studerat, att jag tycker att jag är ganska bra på sammanfattningar. Om jag läser så fastnar det bättre liksom, inlärningen. Så det har jag använt numera också, fast att jag ser.
Men jag tänker att du var i tonåren när du då förlorade synen i princip helt. Yeah. Det måste också vara en väldigt jobbig tid att göra det på, för då är man ju otroligt beroende av vad andra tycker och tänker och så vidare.
Ja, det var väldigt jobbigt. Jag tycker det var lite skönt att inte se på ett sätt, för då kunde inte jag se andras reaktioner i livet generellt. Men främst, jag vill inte höra liksom någon kommentar eller något taskigt i skolan. Tyvärr så är det ju en sån miljö där man kan bli utsatt när man har en synnedsättning eller annan hinder. Så det var jag väldigt rädd för faktiskt. Men mina klasskamrater visade annat. Alltså när de fick höra att jag inte såg efter en bra bit på utbildningen, så började ju de flesta gråta och säga, varför sa du ingenting från början? Vi kunde hjälpa dig. Men det visste ju inte jag i början. Jag var ju liksom rädd och orolig för att det inte skulle vara så. Så det är jag tacksam för, att jag hade den klassen och de klasskamraterna. Och många av dem är mina närmaste vänner nu. Så det känns bra numera.
Och sen har du då utbildat dig i samhällsplanering och stadsplanering. Mm. Och då har du en hel del nytta av att du faktiskt inte har sett under en period.
Verkligen. Det har varit verkligen väldigt nyttigt och ta med sig alla erfarenheter just för att se alla hinder. Både ljud, barriärer, hur man kanske borde utforma en stad eller stadsdel eller en lekplats i det här fallet. Så att jag har med mig väldigt mycket in i den här branschen. Sen har jag förstått väldigt mycket också när jag studerat att okej, så här var det för mig. Det var därför jag hade utmaningen att förflytta mig. Det var väldigt mycket trafik här exempelvis. Det borde kanske inte det vara. Och det har man utvecklat på många platser, just i Karlstad också. Att man tänker mer på gående och cyklister. Det är avgränsat mellan gående och cyklister och biltrafik eller kollektivtrafik. Lite så var det inte när jag var ungdom. Då var det väldigt mycket tung trafik. Man hade lite nytta att gå på. Så jag har ju förstått mycket också av hur och accepterat hur jag hade det då. Istället för att skylla på mig själv så har jag kunnat tänka, aha, okej. Okay. Det var inte riktigt utformat för mig att kunna vara i staden heller. Så känner ju många invånare också hur vi planerar idag. Så att det blir bara bättre och bättre.
Och här som vi sitter då på lekplats i Göteborg, i centrala Göteborg. Här är ju väldigt mycket trafikljud runt omkring. Och det är ju inte optimalt.
Nej, det blir mycket buller. Och det är ju det här som man inte vanligtvis kanske tänker på som förälder, barn eller planerare. Men tvingas till i vissa fall också att okej, nu har vi den här bullernivån, vi kan bara minimera den. Men vi måste ändå ha någon ljud sett till platsens geografi. Och ljud spelar stor roll. Man vill ju ha det lugnt när man inte ser, så att man hör vad man gör istället och leker med ljud.
Och för att få tillbaka sin syn genomgick Nasser Hasso många jobbiga operationer. Och ljuden som var så betydelsefulla då och som Nasser lyssnade mycket efter när han inte såg, har sen när han började att se bra igen fått en annan betydelse. För nu har han svårt att stänga ute ljud och sluta lyssna efter dem. Så ibland så sätter han på sig hörlurar när han till exempel kör bil för att få det helt tyst och kunna koncentrera sig. Och ibland sätter han på lugn pianomusik för att kunna slappna av.
Då var det mycket ljud som jag fokuserade på, att lära mig att höra mer, höra på detaljer och för att kunna orientera främst och även studera. Och det är någonting som jag nu tycker är väldigt jobbigt som jag har i vardagen, att jag hör bra, jag hör väldigt bra och det är detaljer jag hör, jag kan höra ljud långt ifrån och det gör att jag inte kan fokusera riktigt. Det stör mig, så som vi sitter idag, nu hör jag det här ljudet i bakgrunden väldigt nära. För mig så är det irriterande för att det tar mig från fokuset som vi sitter i just nu. Så jag kan gå runt ibland i stadsrummet eller hemma eller när jag kör bil ibland. Jag måste verkligen ha hörlurar som tar bort ljud eller minimerar ljud så att jag kan fokusera och inte tycka det är jobbigt. Så det är någonting som jag har försökt att få bort, men det går inte riktigt bra. Så det är väldigt jobbigt skulle jag säga.
Hur ser du ut?
Jag är lite lång. Jag är 83. Ganska smal skulle jag säga. Jag har glasögon. Jag försöker alltid välja glasögon för linser, vilket jag kan ha också. Det mörka håret, det kortare hår. Jag tycker om att liksom inte ha hår som är runt ögonen och ansiktet. Det blir mycket lättare i vardagen. Lite skägg. Det är nyligen det har börjat spara lite skägg.
Och så dina glasögon, de är lite tonade, lite rödtonade.
Ja, de här är mina favoritglasögon. De använder jag så snabbt jag kliver ut hemifrån. De hjälper mig att avdramatisera vardagen kan man säga. Det blir inte så ljust. Man kan tro att det är solglasögon, men egentligen är det inte. Utan det hjälper mig att avlasta all ljus som går in i ögat. Så att jag kan vara lugnare och inte trötta ut ögonen. Och bruna ögon har jag.
Kommer du ihåg när du då hade gått igenom den här operationen, eller du har flera operationer, vad längtade du mest efter att kunna se?
Jag ville se mina föräldrar, för den känslan som jag hamnade i då är plötsligt att jag glömde bort ansikten. Men främst så var det i föräldrarna som jag liksom försökte hela tiden att komma ihåg, men hur såg pappa ut nu? Och även hur mycket har han åldrats, eller mamma, hur mycket har hon åldrats? Så det längtade jag fram till att se. Mer än att jag ska se livet i helhet. För där kände jag inte så mycket behov av egentligen. Utan jag lärde mig att leva med den synen jag hade. Eller den synnedsättningen. Så att egentligen så var det okej för mig. Men det var mer att föräldrarna, jag ville se dem. Och jag fick en chock också faktiskt. För första gången när jag såg igen. Då såg jag pappa. För han var ju med på sjukhuset. Och då tänkte jag direkt så här. Men gud, vad, du har blivit gammal nu pappa. Och då började han skratta. Bara, men det har ju bara gått 3 år eller 2 år då. Så det var den känslan jag hade. Och sen började det hela att jag kunde se livet igen. Och det var en fantastisk känsla att kunna gå utan att tänka, utan att vara orolig. För den här oron som jag hade hela tiden, den var där fast att jag inte tänkte på det.
Tror du att du hade varit en annan Nasser om du inte hade haft den här synnedsättningen en period i ditt liv?
Absolut. Jag tror inte att jag hade varit den jag är idag. Just på den fronten av att ha förståelse för andra människor. Jag har en helt annan syn på livet. Jag är väldigt tacksam som jag lever i just nu då. Att jag har en tacksamhet till livet och allt jag har just nu. Så jag är ganska nöjd på många fronter. Och kämpar vidare med nya mål. Men jag hade inte varit den jag är idag. Det är jag ganska säker på tror jag. Jag kommer fram till.
Om du träffade någon som har fått diagnosen keratokonus, vad skulle du ge för råd? Har du några råd att ge?
Absolut. Det jag skulle ge som råd är att försöka att ta del av så mycket information som möjligt om just den här sjukdomen och utmaningen. Och inte vara rädd för det som kommer. Och då tänker jag mest på behandlingarna och operationerna som man kan göra om man vill. För de är väldigt utmanande. Men att ta hjälp, att säga ifrån och beskriva hur du som individ har det. För alla är inte lika. Och be om hjälp. Det skulle vara först på listan.
Gör inte som jag, be om hjälp.
Ja, precis. Gör inte som jag, be om hjälp. Det går utan att be om hjälp eftersom jag ändå gjort det. Men man sparar så mycket tid och energi. Och man lär sig snabbare genom att be om hjälp. Det gör man verkligen.
Det sa Nasser Hasso, som idag studerar vidare på ett magisterprogram i projektledning. Och under sista året på gymnasiet hade han också ett så kallat UF-företag där han föreläste för bland annat blivande optiker, skolklasser och fotbollslag om sina upplevelser av att ha keratokonus. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman-Erisi.
Telegram.
Du som prenumererar på dagstidning som taltidning kan nu läsa talböcker i samma spelare. Det gör du via tjänsten Talboken kommer. Den finns nu i Legimus. Be personalen på biblioteket att hjälpa dig att ställa in Legimus-appen för hur du vill läsa talböckerna. Talboken kommer finns för dig som har det svårt att ta sig till ett bibliotek. Detta informerar Myndigheten för tillgängliga medier om på sin hemsida mtm.se. Region Västernorrland vill varna för en pågående kampanj med bedrägeriförsök där personer blir uppringda av någon som påstår sig vara från Sundsvalls sjukhus. Personerna som ringer är skickliga på att utnyttja den information personerna själva delar och försöker därför få tillgång till känslig information som kortnummer och bank-ID. Det har nyligen upptäckts att bedragarna använder alternativa metoder för att verifiera betalningar eller tidigare vårdbesök, såsom att fråga efter kortnummer på baksidan av betalkort. En person rapporterat ett sådant bedrägeriförsök till regionen efter ett samtal. Region Västernorrland ber aldrig patienter att lämna ut bank-ID, kortnummer eller annan känslig information. Mårten Frost, informationssäkerhetsansvarig vid Region Västernorrland, förklarar: myndigheter ringer aldrig och ber någon identifiera sig med bank-ID. Du ska aldrig lämna ut koder eller känsliga uppgifter på begäran, oavsett om du är hemma eller på jobbet. Tyvärr leder dessa samtal ofta till att människor förlorar pengar när deras konton töms. Vi uppmanar alla att vara vaksamma och att inte lämna ut någon personlig information över telefon, meddelar Region Västernorrland. Varje vardag arbetar frivilliga från Röda Korset i våra huvudentréer vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall. Deras främsta uppgift är att ge medmänskligt stöd till patienter, närstående och besökare. Sjukhusvärdarna är placerade vid huvudentrén på sjukhuset i Örnsköldsvik måndag till torsdag mellan 9:15 och fredag mellan 9:13. I normala fall arbetar alltid två värdar per pass. Det är faktiskt inte alla som känner till att sjukhusvärdarna finns eller att det går att boka en värd i förväg om man vet att man behöver hjälp, till exempel att ta sig till en mottagning med ledsagare. Det säger Maria Morian i en intervju på regionens hemsida rvn.se. I Sundsvall finns Röda Kors värdar i sjukhusentrén varje måndag till torsdag klockan 9-16 och på fredagar mellan 9-13. Vill du förboka en värd innan ditt besök kan du ringa 070 191 6956. I Örnsköldsvik kan du boka via telefonnumret 073 274 6292 eller 073 274 2576. Observera att det gäller inte sms eller mobilsvar. Sjukhusvärd från Röda Korset ska inte ersätta eller träda in i verksamheter eller fullgöra ett ansvar som åligger Region Västernorrland. Viktigt att veta är också att sjukhusvärdarna bär enhetlig klädsel i form av en röd väst med Röda Korsets logotyp och de bär även namnbricka. Som sjukhusvärd avger man ett tystnadslöfte som är detsamma som sekretess. Röda Korset drivs av 7 grundprinciper, däribland humanitet och opartiskhet. Varje frivillig måste ställa sig bakom dessa principer om man vill arbeta aktivt i rörelsen. För Region Västernorrland är dessa sjukhusvärdar värdefulla volontärer. En studie med genterapi ger hopp om att drabbade kan få synförmågan tillbaka och belönas nu med Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris. Nästan alla som fått testa behandlingen har fått förbättrad syn. Marie Burstedt, docent och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och professor och överläkare Anders Kvanta från Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm har bedrivit ett gemensamt projekt om botnia dystrofi. Det är en särskild form av retinitis pigmentosa RP som leder till att syncellerna i näthinnan förstörs. Sjukdomen är särskilt vanlig i Västerbotten och idag finns ingen botande behandling. Men med en så kallad virusvektor, ett specialdesignat virus som genmodifierats så att det innehåller en fungerande version av den skadade genen, har 11 av 12 försökspersoner fått förbättrad syn. Den här forskningen har potential att hjälpa ett stort antal människor med synnedsättande näthinnesjukdom. Det är en världsunik genterapistudie som verkligen sätter svensk ögonforskning på kartan, det säger Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund.
Veckans boktips.
Här kommer ett boktips från Olle Bäckström på Härnösands bibliotek. Dubbelt så bra av Bengt Olsson. Strejken i Ådalen 1931 och historien kring denna händelse känner många till. Mycket har skrivits, men vad vet vi om strejkbrytarna? Bengt Olsson skildrar i sin bok Dubbelt så bra deras perspektiv. Boken handlar om två unga män som blir strejkbrytare. Man får följa dem från år 1917 ända fram till skotten i Ådalen 1931. Det blir historien om Ådalen sett från strejkbrytarna. Författaren blev nyfiken på strejkbrytarna då han hörde P3-dokumentären om händelsen. Rekommenderas. Strejkbrytarna nämndes knappt i dokumentären. Precis som i romanen Gregorius vill Bengt Olsson berätta om de föraktade, de som ska glömmas. Vilka var de? Varifrån kom de? Varför blev de strejkbrytare? Dubbelt så bra av Bengt Olsson.
Evenemangstips.
Evenemangstips i Sundsvall och Timrå. Louise Hofsten, Sundsvalls teater, fredagen den 25 oktober 19-23. Sveriges bluesdrottning Louise Hofsten har i över tre decennier berikat den svenska låtskatten med nära 20 studioalbum som flyter mellan blues, visa och rock. Inte sällan med munspelet i hand har hon turnerat landet runt flera gånger. 2022 tilldelades Louise Hofsten musikförläggarnas hederspris. Biljetter via Entré Sundsvall. Mittlitt Söråkers Folkets hus. Lördagen den 26 oktober. En hel dag med bokmässa mellan 12 och 16.30. Med regionala författare, föreningar, bokbord, författarsamtal och skrivarworkshops. Mellan 10 och 12, läkande skrivande med författaren Anna Sundström Lindmark. Pris 100 kronor. Fika ingår. Litteraturscenen, makten att förändra. Litteraturens kraft klockan 12. Mina Widding och Hola folkhögskola. Boktips, biblioterapi och så prisutdelning, poesitävling, Regionbiblioteket Västernorrland och Europa Direkt. Det jag trodde var kärlek, författarsamtal med Anna Lindman. Svetsare och statsminister, författarsamtal med Stefan Löfven som nu ger ut sina memoarer. Lyslördag den 16 november på Stora torget i Sundsvall mellan 11 och 18. Niklas Strömstedt kommer att närvara och delta. Ånge i Medborgarhuset tisdagen den 29 oktober 18-20. Mr. Tourette för ovanlighetens skull. Pelle Sandstarks nya och annorlunda stand-up-föreläsning med pedagogik, komik och tragik. Gratis inträde, men du måste boka plats. Skriv namn och hur många personer ni bokar till. E-posta info@ange.attention.se och märk mejlet med föreläsning. Digitalhjälpen, drop-in, Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik den 29 oktober mellan 13 och 14. Boka tid 30 minuter genom att prata med bibliotekspersonalen Arkenbiblioteket. Du kan också boka tid genom att ringa 0660-880-21 författarbesök. Anna Hansson med faktaworkshop 29 oktober 13-15 Arkenbiblioteket Gröna ateljén. Boka plats via den blå knappen på nätet på webbplatsen ornsolsvik.se/evenemang. Kramfors. Utställning Stina Wolter, Corpus, fram till den 28 oktober på Kramfors konsthall. Fri entré. Stand-up med Ann Westin, Hotell Höga Kusten, Sandöverken, 8 november, och det hela startar 19.30. Boka in mat och underhållning. Efter middagen fortsätter kvällen med underhållning av Stefan Norlander. Pris 795 kronor per person. Ring och boka 0613 72 2270. Sollefteå. En musik- och berättarföreställning om gammal svensk by. Om kraften i en stark bygdegemenskap. En ovilja att ge upp och ett hopp som bär genom allt. Vid Dnepters strand, Hulstagård i Sollefteå, 15 november. Boka på 0620 194. Dahlén spelar Monaktola tillsammans med Nordiska kammarorkestern i Skellevads kyrka i Skellevad 29 november. Det går gratis buss från Sollefteå resecentrum klockan 17.15 till Skellevads kyrka i Örnsköldsvik och konserten börjar klockan 19. Entré 200 kronor och arrangörer är Sollefteå musiksällskap. Härnösand. Alkohol och medberoende med Sanna Lundell. Journalist, poddare och författare. Hon tar oss med på en rolig, hoppfull, stundtals sorglig och samtidigt upplysande föreläsning om alkohol och medberoende. Och du kan anmäla dig via Härnösands kommuns webbplats. Tiden är 18.30, 22 oktober, platsen Församlingsgården, Fransengatan 18 i Härnösand. Fri entré. Klubb Biva, Louise Hofsten, Sundsvalls teater klockan 19. Pris 495 kronor plus serviceavgift. Fire Sale, eldveckan Härnösand 26 oktober till 2 november. Några av Härnösands handlare säljer bort fina varor till fantastiska priser. Så här gäller det att skynda och fynda. Medverkande företag är Kramo, Curry, Härnö skor och väskor, Jeansbolaget, Marknadsboden, Savon och Stripe.
Anslagstavla.
SRF Örnsköldsvik inbjuder till höstmöte lördagen den 26 oktober klockan 13 på Himmel och pannkaka, Fabriksgatan 25 i Örnsköldsvik. Smörgås, kaffe och kaka till självkostnadspris 75 kronor. Endast kontanter gäller. Anmälan senast den 23 oktober till Irene Hägglund, telefon 073 029 8679. SRF Sundsvall inbjuder till middag och medlemsträff onsdagen den 30 oktober på Skepparegatan 5A klockan 17.00. Vi inleder med att äta middag tillsammans. Därefter genomför vi ett medlemsmöte där budget och verksamhetsplan för 2025 ska fastställas och en rapport från SRFs kongress ska lämnas. Självklart fikar vi också tillsammans innan vi skiljs åt. Vi beräknar med att vi avslutar senast klockan 20.00. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl ert deltagande till Peter Kärnberg på telefonnummer 070-860-4032 eller via e-post peter.kärnberg@srf.nu. Glöm inte att vid anmälan uppge eventuella allergier. Er anmälan måste vara oss tillhanda senast fredagen den 25 oktober. Handlingar skickas till den som anmäler sig, men självklart även till den som önskar få handlingarna men som är förhindrad att delta. Varmt välkomna hälsar styrelsen SRF Sundsvall. 4 november, syntolkad bio på Drakstaden i Sundsvall. Det kunde varit vi klockan 18, samling klockan 17.00 för SRF Sundsvalls medlemmar. Biljetten bokar och betalar du själv och filmen visas i salong 7 i entréplanet. Anmälan snarast och mer information, ring Marianne Bergman 070-6521-044. FRÖ Funktionsrätt Örnsköldsvik inbjuder till julgröt med tillbehör och underhållning på Varvsberget. SRF Örnsköldsviks medlemmar kan delta. Söndagen den 1 december klockan 12, pris 150 kronor. Anmälan omgående till Irene Hägglund på telefon 073-0298679. Inbjudan till julfrossan med SRF Sundsvall. 7 december klockan 13.00. Pris 625 kronor. Föreställningen äger rum på Teater Västernorrland, före detta Konsertteatern på Köpmangatan i Sundsvall. Anmälan till Marianne Bergman senast den 6 november på telefon 070-6521044. Det är alltså dags för julfrossa hos Teater Västernorrland med Marta Parkman och Jens V. Nilsson. I årets julfrossa får vi njuta av julens allra mysigaste delar med amerikanska förtecken. Marta Parkman med orkester under ledning av Patrik Grundström bjuder på de klassiska juljazzlåtarna som Winter Wonderland och Jingle Bells. För att det inte ska bli alldeles för mysigt har vi bjudit in Jens V. Nilsson, den karismatiska skådespelaren som äntligen tar tag i sina sångkunskaper. Vad bör man inte ge bort i julklapp? Precis som i de gamla tv-julshowerna med Dean Martin och Frank Sinatra levereras tips som kan vara till nytta i julförberedelserna. Denna julfrossa blir också en blinkning till Alice Babs som i år skulle fyllt 100 år. Julinspirerad trerättersmeny ingår friterad tunnbröd, röra på varmrökt lax, inlagd gurka, nattbakad fläsksida, potatispuré, ingefärsglaserad morot, rödvinssky, saffran panna cotta, rostad vit choklad och hallon till dessert. X antal biljetter är bokade, pris 625 kronor. Anmälan till Marianne Bergman alltså senast den 6 november 070-6521044. Intresseanmälan till Kristina från Duvemåla senast den 6 november till Marianne Bergman, kulturombud inom SRF Sundsvall, på telefonnummer 070-6521044. Intresseanmälan är ej bindande. Anmäl ert intresse för att vi ska kunna reservera upp biljetter inom kort. Hösten 2025 sätter Teater Västernorrland och Nordiska kammarorkestern upp den ikoniska musikalen Kristina från Duvemåla i Tonhallen i Sundsvall. Det blir det största kulturevenemanget som genomförts i staden någonsin. På scenen återfinns inte mindre än 70 stycken musikalartister, körsångare och hela Nordiska kammarorkestern. Tuva B. Larsen gör rollen som Kristina. Hon är mest känd för rollerna i Så som i himmelen och Änglagård på Oscarsteatern. Hani Arabi spelar rollen som Karl-Oskar. Han har bland annat spelat i Socialdemokraterna The Musical på Kulturhuset Stadsteatern och i The Last Five Years på Malmö Opera. Premiär kommer det att bli på föreställningen den 18 oktober 2025. Antal föreställningar 21 onsdag till söndag och spelperioden sträcker sig fram till den 16 november 2025. Men redan nu den 14 november 2024 kommer biljetterna att släppas. Priserna kommer att ligga på mellan 595 och 795 kronor på parkett beroende på speldag. När musikalen hade premiär för 30 år sedan uruppfördes den i Malmö med Helen Sjöholm, Anders Ekborg, Peter Jöback och Åsa Berg i de fyra huvudrollerna. Och historien bygger på Vilhelm Mobergs utvandrarepos med musik, text och manus av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Lars Rudolfsson.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub, telefon 076 136 4767 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller. Och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka, ojämna veckor, med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211.